Kyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Tackar dig Herre verkligen för att jag vill stämma in i den här sången att din ande ska flöda och du ska ge oss liv. Och vi vill prisa dig och vi vill lyfta våra händer och vi vill göra allt vad vi kan för att bara öppna oss för det flöde av liv som du har att ge. Och tacka dig för att det är redan en öppen himmel. Att hela det här hindret, det är undanröjt. Därför att du har gjort det för oss, Jesus. Och du är källan till liv. Du är den där klippan, Kristus, som det flödar liv och levande vatten utifrån. Och vi som är här, vi vänder oss till dig. Jesus, underbara Jesus, härlige Jesus, uppstående Jesus. Vi älskar dig och vi lyfter våra händer och där du är. Sitter eller står eller bara kanske håller en mobiltelefon i handen. Lyft hela den och den andra handen också. Och låt det flöda av hans liv som han ger denna stund till dig. Därför att du törstar och du längtar och du vill och du tror. För så fungerar det i Guds rike. Tack vare Jesus. Ska vi säga det? Tack vare Jesus. 1, 2, 3. Tack vare Jesus. Hoppas att du sa det också som följer oss via media på något sätt. Välkomna igen. Tack för att du har kommit hit. Vi har ju en begränsad gudstjänst här. Vilket inte innebär att det är begränsningar ifrån den helige ande. Utan restriktioner på hur många som får sitta här. Och det är ju 50 styckna gästande gudstjänstbesökare. Men vi har också medhjälpare och medarbetare. Och vi säger också det här att ni håller det avståndet. Sitter ni när varandra och är familj och bästa kompisar och kommit överens om det, okej. Men sätt dig inte jämte någon som inte har bett om det för nära så att vi kan hålla de här restriktionerna och få fortsätta och fira gudstjänst. Det är ju härligt, eller hur? Att vi kan vara här och att du är med oss också. Om du ser oss via tv eller en padda, dator, en liten telefon. Det finns ju så många olika sätt. Jag ska läsa många bibelversar. Jag ber ändå att du inte ska scrolla ner eller scrolla bort här nu. För att vi behöver Guds ord för att få kunskap och förståelse och tro. För att Guds andes flöde ska vara i våra liv. Det vi behöver är inte bara massa känslor och att vi lyckades få en bra dag. Utan att det grundas i Guds ord och vad evangeliet säger. Så följ ni med i de här verserna. Vi ska lägga en grund. Så ska jag börja idag från Johannes evangelium. Och så förmodligen också fortsätta nästa söndag. Johannes evangelium kapitel 7. Så läser vi. Och så tror jag också att du kan följa med lite längre ner i bild. Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte uppehålla sig i Judén. Eftersom judarna var ute efter att döda honom. Judarnas lövhyddohögtid stod för dörren. Vad är nu det? Det är inte så lätt att förstå. Men man firade den här högtiden 6 månader innan man firar påsk. Och alldeles kort efter att man har firat försoningsdagen. Och lövhyddohögtiden var dels en skördefest. Man bara firade och tackade Gud för allt fantastiskt som hade, skörden hade gett. Men också för att påminnas om hur Gud försörjde dem under 40 år i öknen på ett fantastiskt sätt. Och ett av de här undren som de fick uppleva i öknen är ju när vattnet kom ifrån klippan och det flödade. Så står det sen också, hans bröder sa då till honom, bege dig härifrån och gå till Judén så att också dina lärjungar får se de gärningar som du gör. Ingen som vill bli känd gör något i hemlighet. Om du gör sådana gärningar, träd då öppet fram för världen. Inte ens hans bröder trodde på honom. Jesus sa till dem, den rätta tiden för mig har ännu inte kommit. Men för er är det alltid rätt tid. Alltså att gå till Jerusalem och fira den här högtiden. Det är skillnad på tid och på timing. Man var ute efter Jesus. Man ville döda honom. Man kände sig hotad av honom. Han förstod att han inte kunde gå från Galileen till Jerusalem och utsätta sig för tempelpoliserna och våld och allt vad det skulle innebära. Men han tyckte och säger, ni kan gå dit, det är tid för er, men min timing den kommer. Så han säger ju liksom inte så att jag kommer absolut inte gå dit, no way. Men det är någonting under här som man förstår utav orden, att det handlar om timing. Det handlar om timing för oss också. Människor vill pressa oss på att gå dit och göra det, men det finns en timing. Så be om timing i ditt liv. Be om den rätta tiden. Låt människor tycka och tänka. Det är oundvikligt. Och är det dessutom familjen, bröderna, systrarna, föräldrarna, så måste de få tycka till och ha lite åsikter. Behöver man inte bli så fruktansvärt arg och irriterad för. Och det blir inte Jesus heller, men han förklarar, det är inte tid. Precis som han sa till sin mor en gång. Liksom, det är inte nu. Kvinna, sa han då. Och sen så gjorde han det där undret ändå samma dag. Så det är lite speciellt när Jesus har en timing. Det kan till och med vara bara vara lite senare samma dag. Men det kan också vara många, många, många år innan det händer. Men tro är att lita på Guds timing. Litar du på Guds timing? Kan du sträcka en hand mot mig och lyfta en hand där du sitter eller här? För det här handlar om att koppla. Sen är det ju tråkigt och bedrövligt att Jesu halvbröder inte tror på honom. Jag tror att vi kan känna en sån smärta också när vi delar evangelium i våra familjer. Jag tror att varenda en av oss här har känt det på olika sätt. Med väldigt nära och kära som bara inte tror på evangeliet, inte tror på Jesus, inte förstår att man kan bli född på nytt och frälst och leva för Gud, utan bara tror att man, att det snurrar i huvudet på en, att man liksom, att de här logiska kullerbyttorna hos människorna liksom, de man försöker överföra dem in i ditt liv. Men det går bara inte att förstå när man har upplevt på nytt födelsen att andra inte också tror. Känner ni igen det här? Men här är det Guds son själv som har halvbröder och de har sett hans liv, hans under och hans tecken. Alltså under flera års tid. Det här är ett halvår innan han ska dö för våra synder i Jerusalem. Och hans bröder tror inte ens på honom att han är Guds son. Utan man talar på ett väldigt speciellt sätt att han ska visa sig för världen. Gör undren där. Nu var du lite misslyckad. Det är många lärjungar som har slutat att följa dig, kanske man insinuerade. För det ser man i kapitlet innan, speciellt i Johannes 6:6:6, att det var många som lämnade Jesus när det blev för intimt och för nära. Och så säger Jesus, den rätta tiden för mig har ännu inte kommit, men för er är det alltid rätt tid. Världen kan inte hata er, men mig hatar den därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Går ni upp till högtiden? Jag går ännu inte upp till den här högtiden eftersom min tid ännu inte är inne. Så sa han och stannade kvar i Galileen. När hans bröder hade gått upp till högtiden gick han också dit. Inte öppet, utan i hemlighet. Judarna sökte efter honom under högtiden och frågade, var är han? Och bland folket talades det mycket i det tysta om honom. En del sa, han är god. Andra sa, nej, han vilseleder folket. Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna. Nu var ju inte det här varenda jude man var rädd för, utan de religiösa ledarna, sadduceerna och fariseerna och de som hade makten. När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa, hur kan han känna skrifterna, han som inte har studerat? Jesus svarade, min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning. Och ingen orättfärdighet finns i honom. Så de här bibelverserna har talat väldigt starkt till mig. Därför att om vi ska få kunskap, om vi ska lära känna Gud, om vi ska förstå Bibeln, så står det så tydligt här Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Om vi vill av hela vårt hjärta göra Guds vilja, då skall vi förstå att det här är Guds ord. Då skall vi förstå att hans ord är sanning. Då uppenbaras det för oss att han är Gud. Men om vi inte vill göra Guds vilja, så är det precis som att vi får en stängd bibel. Och vi börjar försöka tänka ut rent logiskt och vi får inte rent ihop det. Och vi börjar lyssna på någon som ifrågasätter Guds ord. En orm som säger, skulle väl Gud ha sagt? Och vi börjar tänka i fel banor därför att vi inte längre vill göra hans vilja som har sänt oss eller som har kallat oss. Så om du känner att du har en stängd bibel och det liksom inte ger dig någonting när du läser, omvänd dig av hela ditt hjärta och säg, Gud, från och med nu så är det din vilja, ditt ord som gäller. Det är inte jag som ska kontrollera och styra upp dina sanningar, utan det är jag som ska underordna mig och följa dig och ödmjuka mig inför ditt ord. Och då ska jag få uppenbarelsen och förstå att den här läran, den är ifrån Gud. Halleluja! Nu fick du någonting att tänka på där. Du som vill ha en öppen bibel igen. Du som vill att Guds ande ska flöda i ditt liv. Och du ska få uppenbarelse och andlig kunskap som styrker dig. Att du bara säger, Gud, inte min vilja. Jag vill göra din vilja. Be den bönen inom dig under hela tiden jag förkunnar här. Och tänk också så här. Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom som kristna, så är vi sända av Gud. Om vi vill ära honom med våra ord, då kan vi vara väldigt frimodiga. Men om vi har en annan agenda, en annan plan med vår förkunnelse eller med vår argumentation eller med det som motiverar oss, då måste vi omvända oss. Vår agenda, vår avsikt, vår intention ska vara att ära Gud. När vi förkunnar Guds ord, när vi lever ett vanligt vardagsliv, jag vill ära Gud. Då vet vi att vi talar sanning. För då kan också Guds ande korrigera oss när det blir fel. Och så står det i vers 19. Har inte Mose gett er lagen? Säger Jesus. Och ingen av er håller lagen. Varför vill ni döda mig? Alltså det här låter som att Jesus bara liksom talar rätt in väldigt tufft till dem. Och folket svarade. Du är besatt. Vem vill döda dig? Alltså människor, de är så lika. När de inte förstår någonting eller när någon liksom går emot dem eller de känner sig lite hotade eller anklagade, så du är besatt, du är från den onde, du är fel. Vad säger Jesus då? Han säger, vers 21, en enda gärning gjorde jag och ni blev alla häpna. Den gärningen står om i Johannes 5. Bodis har ju förkunnat här om hur en man blev helad, botad på en sabbat. Alltså, och då blir de så arga. Därför att han gör en gärning, en arbetsinsats på en sabbat. Och i deras hyckel och i deras dömande tankar så tänker de, nu ska vi sätta dit honom. Han kan inte vara Guds son. Han har arbetat på en sabbat. Så förstår ni hur det religiösa hyckleriet kan skapa ett hårt och fördömande hjärta och tal. Men så kommer det. Därför att Mose har gett er omskärelsen. Egentligen kommer den inte från Mose utan från fäderna. Så omskär ni en människa även på en sabbat. Om någon tar emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte ska upphävas. Hur kan ni då vara förbittrade på mig för att jag gjorde hela människan frisk på en sabbat? Döm inte efter skenet utan fäll en rätt dom. Jag tycker att det här är så otroligt bra. Alltså, man tillät att man gjorde en omskärelse därför att man måste enligt då deras regler och bud omskära pojken 8 dagar efter födelsen, även om det inträffade på en sabbat. Det kunde man göra.
Den där lilla reningsprocessen, den var okej. Men när Jesus kommer och botar och helar människan, hela människan, då blir man förbittrade och vill döda honom. Döm inte efter skenet, utan döm rätt. Alltså, håller ni med? Finns det någon här som har dömt efter skenet någon gång? Ja, men kom igen. Är vi inte hycklade allihopa, så räcker vi upp händerna nu här. Inte bara för att prisa Gud, så det jag har gjort. Om du inte har gjort det, kommer du nog få reda på. Om du inte trodde att du hade dömt efter skenet, så kommer du att få reda på det en dag när du står inför tronen. Då kommer det visa sig att oj, där dömde jag fel och där trodde jag något annat. Därför att vi har inte all kunskap om alla människor och alla situationer. Men Guds ande inom oss kan hjälpa. Men vi har inte den kunskapen. Därför så får vi absolut inte döma andra människors motiv. För vi vet inte vad de har för motiv. Och vi måste vänta tills vi har fått mer fakta. Och vi måste också ha Guds ande och förstånd och en kärlek i våra hjärtan innan vi fattar sådana beslut och säger sådana kommentarer om andra människors liv. Här är Guds son som blir dömd av människor att han har en demon i sig. Han har syndat. Han är på fel ställe. Han kan inte vara Messias. Och så har man liksom inte ens en eller två eller fem pusselbitar i ett 10 miljoners pussel. Därför att den lilla människan är ju ingenting emot Guds ande. Håller du med mig? Håller du med mig? Läs vad skriften säger. Nu har vi kommit ända fram till vers 25. Några av invånarna i Jerusalem sa då: är inte det den där mannen som de vill döda? Nu talar han öppet och det säger ingenting till honom. Har då rådsherrarna verkligen blivit övertygade om att han är Messias? Varifrån den här mannen är, det vet vi. Men när Messias kommer vet ingen varifrån han är. Då sa Jesus med hög röst där han undervisade på tempelplatsen: ja, mig känner ni och vet varifrån jag är. Men jag har inte kommit av mig själv, utan det finns en som har sänt mig, en som är trovärdig, och honom känner ni inte. Jag känner honom eftersom jag är av honom och han har sänt mig. Då ville de gripa honom, men ingen bar hand på honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Bland folket kom många att tro på honom och de sa: när Messias kommer ska han göra fler tecken än den här mannen har gjort. Fariserna hörde att folk sa detta om honom. Då skickade överste prästerna och fariserna ut tempelvakter för att gripa honom. Jesus sa: ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt mig. Ni ska söka efter mig och inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma. Judarna sa till varandra: vart tänker han ta vägen? Eftersom vi inte ska finna honom. Inte tänker han väl bege sig till dem som bor kringspridda bland grekerna och undervisa dem. Vad menar han med att säga: ni kommer att söka efter mig och inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma. Vi förstår ju det. Han skulle ju om 6 månader till sin himmelske fader. In och bli förhärligad. De kunde inte komma dit. Men de förstod inte vad han menade och trodde att han skulle börja predika för grekerna och lite folk runt omkring. Alltså, vi människor, vi förstår inte så mycket. Håller ni med eller? Men det finns en som förstår. Och det finns en som har gett oss sin ande utav kunskap och förståelse som bor inom oss. Som hjälper oss att begripa i alla fall lite styckeverk av Guds fantastiska kunskap och uppenbarelse. Och så kommer några fantastiska versar. Alltså nu kommer några av mina favoritversar i Bibeln. Om man nu får ha några sådana, ni förstår vad jag menar. När jag bara liksom ska läsa dem här nu. På den sista dagen, vers 37. Den största i högtiden. Man firade den här högtiden 7 dagar väldigt intensivt. Och där hämtade man vatten, prästerna från Siloadammen. Och så bara liksom hällde man det här vattnet i liksom fina guldbägare över altaret. Och så skulle det påminna om hur de fick vatten ifrån klippan. De fick liv ifrån klippan. De överlevde ökenvandringen. Och det skedde ett mirakel. Och det här gjorde man på 8:e dagen. Då är Jesus där, den största dag. Då är han bara där och så säger han säger inte förlåt. Han ropar. Jag tror inte Jesus skrek så där obehagligt som jag gjorde nu. Men han ropar med en kraftig stämma i alla fall. Om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, hur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Men nu är anden redan utgjuten. Även om vi sjunger i våra sånger, gjut din ande, gjut din ande, så är det egentligen en bön. Låt din ande flöda, låt din ande flöda också i mitt liv. Förnya mig i den heliga ande, för anden är redan utgjuten. Det handlar för oss om att vi ska förstå att ta emot honom och förnyas i honom, och att flödet ska komma igång igen. Förstår ni skillnaden? Alltså, anden ska inte komma från höjden igen över oss. Anden är här! Yes! Och det är så att inte bara ifrån Jesus ska det flyta fram strömmar av levande vatten, utan ifrån den troende. Genom den heliga ande så ska också människor kunna komma och känna det friskt, det levande, det liv, det bönesvar, det Guds närvaro, det härlighet. Därför att det handlar om att vi tror. Ja, det är underbart. Nästan för bra för att vara sant. Så därför så blir jag så glad att det finns andra bibelställen som stryker under det här. Jag tror att du ska få dem också. Vi är redo med dem. Vi ska läsa lite verser. Vi ska börja med Jeremia 2:13. Om det här fungerar så kan ni nicka lite mot mig. Ser ni det här under? Eller där? Jeremia 2:13. Då läser jag. För mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Men Jesus, han har en källa som håller vatten, med rent vatten som ska strömma igenom oss. Och profeten Hesekiel, han profeterar om den dubbla strömmen, Hesekiel 47:9. Hoppas att den kommer här. Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna där blir mycket talrika. För när detta vatten kommer dit blir vattnet sönt och allt får liv där strömmen rinner fram. Hesekiel 47:9. Och så läser jag ifrån Jesaja 44:3. För jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar. Jesaja 58:11. Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Profeten säger också, det citerar fritt från Jesaja 51. Hör alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Och det är det som Jesus står där och säger. Han uppfyller en profetia med hela sitt liv. Men det ska också uppfyllas när pingstdagen kommer. Och den har uppfyllts och vi är, lever i detta förbund, du och jag nu. Det är värt ett halleluja, eller tack Jesus, eller kom heliga ande, eller låt det flöda i mitt liv. Tack Jesus. När jag är ute och jag vet inte, vad gjorde vi för någonting? Vi var någonstans i alla fall, och så säger jag till Pernilla och min fru och min dotter Karin, släpp av mig, jag ska springa hem. Och så släpper de av mig i Öjersjö. Och så är kanske inte var den bästa vägen när det blir av. Släpp på. Men det springer i alla fall. Och så hittar jag någon cykelväg och så ska jag springa hem. Det är en mil. Och det är ju härligt att man liksom bara vill springa en mil. Men det är så gött med nedförsbacke när man springer, eller hur? Och det är lätt nedförsbacke och det är människor och det är fåglar och det är vackert väder och det är underbar värme. Sol och underbar värme. Och efter 5 kilometer så är det fortfarande halleluja. Efter 6 kilometer är det hoho, ja ja. För jag märker att det är uppförsbacke. Och det börjar i Mellby. Och så är det uppförsbacke. Och så kommer jag till Utby pizzeria. Och så är det uppförsbacke från Utby pizzeria. Upp i berg från Sankt står det är 3 kilometer. Den är backen 3 kilometer. Det tar ju bara 1 minut när man kör bil. Till och med elbil märker man ju inte av det. Men jag är så törstig och jag är så trött. Jag tänker, jag ger mig inte. Jag ska in i mål. Och ja, det första jag ska göra, vad är det? Det är att dricka vatten. Men jag blir så där äckligt törstig, om ni förstår vad jag menar. Vet ni vad det är? Det är när man kan dricka nästan vad som helst. Om jag bara skulle sett någon stå med en trädgårdsslang någonstans och så här spola på mig, jag skulle springa dit och dricka. Man bara sett någon fontän. Men jag ser en båt alltså på släp. Nu förstår jag att jag så fruktansvärt snurrig var jag inte så en båt. Men den var på släp. I den här båten var det massa vatten. Och jag liksom, den kör ut där från en parkering. Jag ville bara slänga mig och bara ta det här vattnet. Men den försvann. Så då är man törstig, eller hur? Och lite knäpp i huvudet. Men jag gör ju inte det här, utan jag springer hem. Och så är de här 2-litersflaskorna och så blub, 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 blub. Alltså det är ju godare som finns. Håller ni med om det? Alltså man kan vara så andligt törstig. Ha sån längtan efter Gud. Därför att man springer med Gud. Man har mål. Det är en andlig kamp. Men vi behöver levande vatten. Vi behöver ha det här, inte något uselt gammalt båtvatten eller avloppsvatten eller någonting. Men det kan vara frestande när livet är kaos och man tycker synd om sig själv och så börjar man smaka på denna världens källor. Men om du har smakat levande friskt vatten så vill du inte ha det. Oj, oj, oj. Jag var tvungen att kolla på klockan här. Vaktmästaren har inte burit ut mig ännu. Så jag säger någonting mer här. Alltså det har betytt så mycket för mig och jag har sagt det säkert någon som hört det förut. Men när jag är en liten pojke och jag är i min farmors trädgård. Alltså den var vattenrik. Men vattnet var nere i en brunn. Och vattnet, det skulle vi pumpa upp som pojkar. Eller ja, det var det mest. Flickorna, de var lite yngre och väntade bara. Och när vi pumpade i den här, och få upp det här vattnet, så var det så här att det dröjde. Och i början så var det bara luft. Och sen så blev det lite motstånd. Först var det luft. Sen var det... Sen så blev det lite motstånd. När det blev motstånd så visste man att snart kommer det några droppar vatten. Alltså, det, även om anden är utgjuten. Även om det är källa inom oss och inte någon brunn långt ner. Så behöver vi be till Gud. Vi behöver söka honom. Och först när vi söker honom så kan det kännas ännu torrare. För det blir ju liksom ett visst tryck, eller hur? Sen kan det också bli att det blir lite gnäll och lite motstånd. Då ger de flesta upp. Och det märkte jag att småkusinerna, de orkade inte hela vägen. Men jag var ju något större kusin. Så tänkte jag, pumpar hela vägen. Och så kommer det dropparna. Och när dropparna kom, då kunde man bara göra så här. Blub, 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 blub. Nu har jag fått. Nu leker vi vidare. Men det gjorde man inte. Därför att de äldre barnen hade visat hur man skulle göra. Man skulle fortsätta tills det blir sånt överflöd. Och det pumpade ut liksom därifrån pipen. Så då kommer alla småkusinerna och syskonen med sitt glas. Och så fyllde man på. Man bara väntade på att någon skulle i tro pumpa fram det. Så det blev överflöd av till många. Och det här har betytt så mycket att jag fick den här bilden som alldeles nyfrälst. Att jag kunde säga så här, alltså, det handlar inte bara om mig. Det handlar inte bara om att jag ska få några droppar och överleva andligt. Nu är jag frälst, nu kan jag gå hem. Utan att jag har sånt överflöd så att andra också kan få mitt vittnesbörd. Andra också kan få del av bönesvar. Andra också kan få höra evangelium. Andra också kan få uppleva smak och strömmar av levande vatten. Så när vi drar fram så är de där med sitt glas. Ja men berätta mer. Ja men be för mig. Ja men jag vill också ha. Ja men det är ju underbart. Vill du bli en sån? Eller vill du bli en sån här... Eller vill du bli en sån... Lite droppar till mig så är det bra. Det är bra. Det är gött att leva. Det är underbart det här att jag fick. Är det här provocerande? Ja, Det är provocerande, men det är också motiverande för dig och för mig att förstå att den heliga andes liv handlar om överflöd och att det ska flyta fram strömmar av levande vatten. Men om vi inte fortsätter att be, fortsätter att söka Gud, även när det är gnäll, även när det är motstånd, även när det bara kommer några droppar, så nöjer vi oss inte, för vi ska ha överflödet. Därför att det finns en värld som längtar och törstar och behöver Jesus, behöver en helig ande. Så förnya oss i dessa dagar. Låt din ande, eller gör mig mer lydig din ande den här dagen. I Jesu namn. Amen. Ja, så kan man också avsluta en predikan så att inte ens lovsångsteamet var beredda. Så jag ska be en bön också medan någon kommer upp här. Jag tackar dig Jesus för att du i den här stunden, när det finns en sån längtan, en sån törst efter dig, att vi också kan dricka av det här levande vattnet. Men inte bara stå och vänta på att bli serverade av någon annan som gör jobbet, utan att vi själva är där och ber uthålligt och längtar och tjänar och bryter igenom och pumpar på, inte i vårt kött utan i tro genom den heliga ande. Och att vi gör det här ständigt, därför att det finns en sån källa hos dig, ett sånt flöde hos dig. Och vi åkallar ditt namn Jesus, vi prisar dig i våra lovsånger, men vi torrber också, vi ber ändå utan att vi känner någonting. Och där du sitter eller där du är här, liksom börja där du är, börja pumpa, börja tro, börja säga de här bönerna, börja åkalla Herrens namn, börja läsa din Bibel igen, börja säga till Gud att nu igen vill jag göra din vilja, jag vill längta efter att göra din vilja och få uppenbarelse i det här ordet, så ska det flöda. Ska vi stå upp allesammans och så prisar vi Gud, tackar Jesus och blir uppfyllda av helig ande som redan är utgjuten, som redan har strömmat, men du kan öppna dig och dricka dig otörstig av det levande vattnet och bära frukt som består och få tillfredsställelse i honom. Gud välsigna dig.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!